Leo, såg du Portsmouth Derby igår tisdag?
Jag gjorde ju det, och det ska ju sägas att samtidigt spelade ju mitt kära Lyon semifinal i Franska Cupen mot Ligue 2-jumbon Valenciennes. Men eftersom att inte en jäkel sände det någonstans så fick jag bara in någon så här riktigt kackig porrbots-stream. Och då kände jag att det här vill jag liksom inte riskera. Så det blev Pompey Derby istället. Och faktum är att jag sitter ju i en av deras tröjor just nu. Jag har ju båda, men kan du gissa vilken?
Derby.
Ja, nej, men så är det. Det var ganska, jag gillar ju Pompey också i och för sig, men Derby är liksom Derby ännu mer. Vilken jäkla match det var, Christ. Den var ju svinfet.
Ja, det var något alldeles speciellt. Men man känner ju också att toppen av League One är redo för Championship. Jag tyckte vi kände det förra året. Och det går ju ifrågasätta givet att både Sheffield Wednesday och Plymouth är på väg ur. Men kvalitetsmässigt så här när de formtoppar ändå, så tycker jag att det är ganska stor kvalitetsskillnad mot det andra man har sett som tillhör mittenskiktet och neråt i serien.
Ja, alltså jag ska vara ärlig och säga att det här var nog faktiskt första matchen jag såg med Pompey den här säsongen. Jag har ju sett Derby kanske 4-5 gånger. Derby känns som att de dels fått upp ångan nu, men att de fortfarande kan gå på så här nesliga minor, typ torska hemma mot Oxford eller kryssa borta mot Carlisle eller något. Men Pompey kändes som att de var absolut redo för The Championship. Derby med rätt sommar, med en bra sommar för Derby, så är de nog redo för The Championship också. För jag menar, båda de här lagen är ju förstås redan bättre än Rotherham. De skulle ju absolut möta sig med absolut bättre än Plymouth just nu, och förstås möta sig med Huddersfield och liknande klubbar. Så ja, nej, jag håller med dig. Toppen av League One är nog bättre än botten av The Championship.
Flera ganska snygga mål också. Första från Joe Ward, men framförallt Pompey-målen där. Abou Kamara på lån från Norwich, va? Som då får en fin genomskärare, tunnlar första motståndare och sen smeker in den. Och sen Moxons 2-2 mål då. Nu hinner ju målvakten få upp en hand på den, men det är en pangträff i alla fall.
Det är en pangträff, men sen blir målet lite fulare av att keepern är på den. Men och det är ju verkligen en pangträff, alltså det är ett underbart skott. Men jag kände nästan så här näst efter att ha sett reprisen: fan, borde målvakten ändå inte bara få bort den? Ändå, givet att han är liksom på den. Han är lite blöt i handsken där, känns det.
Ja, men det är klart man är blöt i handsken på sydkusten i England. Vem skulle inte vara det en tisdagkväll i april? Det jag tänkte bara summera det jag har att säga är: kolla League One när det är tv-sänds, för det är fantastiskt bra underhållning.
Ja, men alltså, är det rätt arena så är det ruskigt bra tryck. Och så förstås fullsatt för att en park i en sån här match när det är ettan mot tvåan, då är det ju ruskigt bra tryck. Det här var ju liksom en liknande match som vi fick se förra året med Sheffield Wednesday mot Plymouth. Men ruskigt bra tryck och faktiskt bra fotboll, missförstå mig rätt. Jag älskar ju allsvenskan, men Pompey hade ju inte gjort bort sig i allsvenskan klassmässigt.
Nej, så. Det är väl svårt att värdera allsvenskan. Man kan väl gissa att ett Malmö hade gått ganska bra i flera serier. Kanske snart till och med på Premier League-nivå, givet deras trippla och kvadrupla startelvor. Men sen, annars vore det intressant att se om de lagen gick på full fart och se var allsvenska topp- respektive bottenklubbar positionerar sig i den engelska pyramiden.
Ja, nej, men gissningen är väl att Malmö hade vunnit League One men inte vunnit The Championship. Det är nog min känsla.
Så kan det nog vara. Någonstans i Championship kan vi väl placera in de allsvenska lagen.
Vi måste se till att vi ses snart, för nu har det gått typ, jag räknar på fingrarna här nu, ja, men 5 månader sedan vi började prata om att vi skulle göra vårt Pukapai-avsnitt. Jag tror det var 12 eller 13 december, typ Lucia var jag i Göteborg och hämtade hem Pukapai, så jag har fortfarande inte ätit dem, de ligger i min frys. Vi måste spela in Pukapai-avsnittet.
Det måste vi definitivt göra. Självklart. Och sen ska vi också kika på en eventuell samling, det blir ju i Stockholm, så tar vi därifrån förhoppningsvis. En av playoff-semifinalerna spelas ju på en fredag.
Det vore roligt.
Det här här är Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oskar Kisk. Och
jag trodde du skulle säga mitt namn, men det brukar alltid vara jag. Leonard Jägerskiöld Welander, jag är närvarande uppenbarligen.
Jag har väl inte sagt ditt namn på 130-140 avsnitt, så det finns ingen anledning att börja det. Du, det är med skräckblandad förtjusning vi ger oss på de här avsnitten med dubbla omgångar. Det här är ju ett sådant och nästa är ett sånt. Inte för att undersälja vår egen insats innan vi har påbörjat den, men det blir matigt. Sen är det ju lite roligare när det är fredag och måndag och man är påskledig själv.
Ja, alltså liksom vi gillar inte använda ordet konsument när det handlar om fotboll, men som fotbollskonsument så är det ju fantastiskt när det staplas här hela långfredagen, massa matcher, hela annan dag påsk, massa matcher. Nu satt jag i en bil hela annan dag påsk, jag kan inte riktigt nyttja det, men långfredagen, då tittades på fotboll i alla fall.
Det var, annan dag påsk var ju magisk, för det var ju också de sista matcherna i den allsvenska premiäromgången kombinerat med full championship-sula. Men vi börjar med långfredagens matcher. Först ut Bristol City, Leicester City och en skräll med 1-0 ändå.
Ja, liksom ja och nej. Skräll på pappret definitivt. Skräll sett i tabellen. Skräll att Bristol City vann med matchens enda mål mot Leicester. Men liksom med formen in i det här så var ju Leicester direkt usla. De har ju liksom blivit bottlers av den här serien. Hur mycket poäng hade de ner till Leeds?
17 va?
17 ner till Leeds var det, precis. Som de liksom har tappat Leicester. Och därför är det ju kanske inte så konstigt att Bristol City gick och vann den här matchen med 1-0. Jag såg den. Jag tycker det ska sägas att Leicester hade boll in i havet. Chanserna fanns faktiskt åt bägge håll. Vardy var ju en stor sumpare i den här matchen, medan Max O'Leary i Bristol City-kassen var ruggig. Så hade liksom Leicester varit lite vassare så hade de nog kanske till och med kunnat gå ifrån med segern här. Men Bristol City på Ashton Gate, det är inte så lätt att slå ändå.
Nej, ett tag var det lätt att slå. Ibland är det jättesvårt att slå. De är ju alldeles för ojämna för sitt eget bästa. Men faktum är att de egentligen bara är 2-3 segrar från att utmana om playoff. Och det är väl så vi har sett dem nu ett tag någonstans ändå, att det finns där. Anis Mehmeti, den lilla trollgubben, noterades för ett väldigt vackert mål och det blev utslagsgivande då. I och med att det var 1-0 i en match där ändå. Max O'Leary, som du precis säger, får ses som matchvinnaren då för Robins.
Jag börjar andas lite panik i Leicester-lägret, även om Enzo Maresca sa efter matchen att de kommer gå upp som en av de två första. Men ja, det är bottlers ändå att tappa 14-17 poäng där i toppen, måste jag säga.
Millwall, West Bromwich, det var ju en match som jag lyckades kika på. Den slutade 1-1. Mål av Duncan Watmore respektive John Swift från 11 meter.
Ja, sjunde raka utan förlust för The Baggies, som ju verkligen håller på, eller i och med den poängen, i och med att de liksom vinner och så kryssar, så de har ju verkligen säkrat, cementerat sin plats där på playoff mark. Millwall, ja, helt okej insats har de, får man väl ändå säga.
Ja, en poäng mot givna femman är inte alls dåligt, och alla poäng de kan ta blir ju viktiga, och skulle de kryssa resten, ja, då har de ett ganska trivsamt läge ändå. En match mer då hade ju West Brom i den här, eller de har ju det nu, men 7 poäng ner till osäker mark. Det är väl 8 poäng nu för tiden, vi kan ta tabellen senare. Visste du att Baggies inte har vunnit på långfredagen sedan 1930? Det är bara jag som gillar de här. Känn försök i alla fall. Så att det är ganska många gånger.
Ja, men då blir det helt plötsligt, då blir det relevant. Alltså så här, sen 1930, det kan vara en gång, det kan vara 1000 gånger. 21 försök, det är ändå ganska många att inte vinna på långfredagen. Ja, man latar sig, de vilar på långfredagen.
Det är en så mörk dag så inte ens gräset växer som man vill förr.
Ja.
1-1 blev det då alltså. Cardiff Sunderland slutade 0-2 och det var ju klassskillnad när Sunderland tog sin första seger efter 7 raka utan vinst.
Ja, i vad vi får definiera som ett mittenmöte. Ett mittenmöte som Adil Aouchic och Job Bellingham nätade i för Black Cats. Alltså de här två klubbarna är ju i ingenmansland nu. Och det får väl ses som en ganska positiv bedrift av Cardiff och en ganska negativ bedrift av Sunderland.
Mm, lite så. Ethan Horvath försökte rädda kvar Cardiff i matchen, men det var ju avgjort redan efter halvtimmen. Cardiff skulle spöka vidare i en annan match den här omgången. Huddersfield där nere mot Coventry. På väg dit upp, 1-3 slutade den tillställningen.
Ja, där Ellis Sims blev tvåmålsskytt och Hadji Wright, vilket anfallspar man fått igång nu till slut ändå, det som såg så spännande ut. Men var ganska dåligt i höstas, så nu är det on fire. För det här var ju Sims då 11:e ligamål för säsongen, Wrights 14:e, men framförallt, Sims är alltså den spelare sen nyår som gjort flest mål i Englands 4 högsta serier. Alltså han har gjort... 13 mål på 18 matcher, alla tävlingar inkluderade. Mm.
Och om vi får gå händelserna i förväg och räkna in måndagens omgång så har han ju faktiskt gjort 14 på 19. Fortfarande flest av de 92 klubbarna, de 4 högsta serierna sedan nyår. Och vi var ju djupt kritiska.
Ja, alltså för att han tog ju lång tid för honom att hitta nätet här i Coventry. Men nu när det stämmer så går ju riktigt bra. Alltså... Nu är det ju då 14 på 19 om man räknar med veckans match, men liksom han har ju haft sin målexplosion på de senaste 9-10 matcherna. Så här med fredagen, då hade han gjort 12 mål på de 9 senaste fighterna. Det är ju vast. Viktigt i en playoff-jakt.
Ja, och han hade ju lite flyt där med dubbla cup-hattrick var det väl som putsar till de siffrorna lite. Övrigt att notera, Van Ewijk ytterbacken med dubbla assist för Coventry som alltjämt ligger där precis utanför playoff 4. Hull Stoke 0-2, och var fan fick Stoke luft ifrån?
Nej, men det är kanske den här tiden som Steven Schumacher behövde på sig för att få ordning på det här gänget, på de här legosoldaterna. Mer om det i nyhetssegmentet. Men stark 3 av Stoke. Det är ju så tätt där nere, så 3 poäng kan ju liksom ta en från typ plats 20 till plats 15, vilket i princip har hänt med Stoke. Sen kan man fråga sig vad tusan Hull håller på med. Torsk hemma mot Stoke, 5:e raka utan seger. Hull har ju liksom träffat, eller har ju liksom missat plankan på samma sätt som Middlesbrough gjorde för ett år sedan.
Ja, skillnaden är väl att Middlesbrough hade skapat sig så pass bra försprång. Men då gick ju in i avslutningen med en katastrofal form. Och nu är det väl inte mycket som talar för att Hull faktiskt ska greja den platsen vi trodde att de skulle kunna klara sig. Och när vi för ett par veckor sedan snackade upp botten och playoff-striden så sa vi Stoke åker ur och Hull tar 6:e platsen väl. Det är...
Så sa vi, jag räknar bort Hull nu. Jag räknar inte bort att Stoke åker ut, inte än. Det är ändå lite för många matcher kvar.
Ja, de har gjort det jättebra när vi sa att de skulle gå jättedåligt. Så att den här podden är ju den bästa kompassen och indikatorn för hur det absolut inte kommer att gå.
Exakt så.
Det var meteorologerna för ett par år sedan innan det faktiskt började stämma i deras prognoser. Norwich Plymouth slutade 2-1. Det var the usual suspect som gjorde målen såklart. Det var rätt roligt, jag gästade Aftonbladets Silly-podden i veckan som gick och pratade upp ett par spelare. En av dem har vi nämnt, Job Bellingham, och den andra ska vi nämna Josh Sargent som en av dem mer framstående spelarna i serien då. Makoto och Frida, de skrattade till när jag nämnde Josh Sargent. Jag förstod inte varför. Var han så dålig i Premier League?
Han var så där, tror jag, han gjorde 1 mål på typ 27 matcher. Han var urusel i ett uruselt Norwich. Men liksom det här skulle ge honom en Premier League-chans igen, så tror jag att han kan nog vara god för 8-10 baljer. Faktiskt, om han hamnar i ett helt okej lag. Där står jag dig bi. Sen var det ju Morgan Whittaker som gjorde mål för Plymouth när Plymouth, hör och häpna, tog ledningen på Carrow Road. Men de är ju så klappusla nu, så den ledningen höll de ju inte.
Mm. Nej, det gjorde de ju verkligen inte. Mål nummer 19 för säsongen för Morgan Whittaker. Blott 4 segrar på 16 matcher under Ian Foster i och med det här. Vi kan väl avslöja att den sviten då är 4 segrar på 17 matcher. Den här hade ju kunnat få ett säsongens mål frispark till Gabriel Sara-träff då.
Alltså, tänk om den hade gått in. Tänk om den hade gått in. My god. Nej, det är synd att jag inte gjorde det.
Ja, vi försökte kriga in den där. Den var värd en tweet i alla fall.
Verkligen.
Norwich, just nu då innehavare av den åtråvärda sjätte platsen, ser ju bra ut just nu, men det blir väl dem eller Coventry, allt annat känns osannolikt i nuläget i alla fall, men det kan ändras fort när vi gör våra analyser.
Ja, det är lika bra att inte göra någon, bara vi säger ingenting. Det kommer bli ett till lag som hamnar på playoff.
Ja, för att vi har ju ett PNI där och de är upp och de är ner. Hemma mot Rotherham är det mest upp. 3-0 slutade den matchen och den gör ju att playoffdrömmen lever för Preston North End.
Ja, Dwayne Holmes, ett mål. Emil Riis Jakobsen med 2. Danish Delight för hemmalaget i god form. 6 baljer på de 8 senaste för dansken.
Ja, dessutom framspelad till det första då, 2-0-målet av Mads Frökjär Jensen. Så att det där är ett vägvinnande koncept för på Deepdale. Holmes första målet sedan november. Millerman då, Rotherham alltså, det här var deras 25:e förlust. De är utan, eller de har varit fram till veckan då utan vinst sedan 26 december och mållösa sedan 24 februari. Så då känns det ännu bättre när det går bra. Så vi kan ju lämna det där.
Vi återkommer till The Millerman.
Tungt i botten. Ett klassikermöte mellan två lag som vi ju ändå vill ha kvar såklart. QPR Birmingham 2-1 och vilket jävla avgörande.
Ja, men vilket jäkla avgörande. Det står alltså 1-1 på Loftus-Road mellan QPR och Birmingham. I 90:e minuten kliver alltså mittbacken Jimmy Dunn, som i den här matchen spelar högerback, upp i någon jäkla Glenn Johnson-läge och avfyrar med fel fot, vänstern istället för högen. En halvvolley som väl får ses som en av kandidaterna till säsongens mål om han avgör den här matchen.
Ja, och nu, alltså ett måls estetik ska ju bara avgöras på hur snyggt det är. Men lägger man till hur mycket det är värt och att det här faktiskt skulle kunna vara målet som har räddat kontraktet för QPR, så adderar det en hel del jämfört med om det är ett 1-1 mål i en match mellan två mittenlag. Nu har jag ingen sån, men fasen vilken jävla kanon. Och i det läget, wow. Loftus Road kvar i Championship, kanske då.
Hoppas vi.
Jimmy Dunn, är det mest generiska IFL-spelarnamnet?
Ja, det känns kanske lite för irländskt, men ja, det är väldigt generiskt. Det är ju 97% generiskt.
Ja, men det är väldigt så här
slumpgeneratornamn liksom. Ja, absolut. Ja, gud ja. För Birminghams del var det här ju första matchen under Gary Rowetts ledning som interimtränare. Det såg helt okej ut. Back to the basics, som Gary Rowett brukar handla om. Det såg faktiskt helt okej ut. Alltså om det inte är för den här drömträffen, så tar de faktiskt med sig en poäng från Loftus Road.
Ja, undrar om Birmingham är det lag med flest bra tränare den här säsongen. De har ju lyckats avverka John Eustace. De har sjukskrivit då Tony Mowbray och huserar ju Gary Rowett på bänken. Dessutom har de ju en tidigare storspelare, Wayne Rooney, som gjorde fiasko förvisso, men ändå.
Ja, den här jävla karusellen har ju pajat för dem. Hade de bara haft kvar John Eustace, ja, det finns ingen garanti för att de hade klarat playoff som de låg och nosade på där och då. Men över halvan övertygad att man hade klarat med John Eustace hela säsongen.
If it ain't broken, don't fix it och så vidare.
Exakt så.
Sheffield Wednesday ser ju ut att gå jävligt tungt. Det är inte roligt att se vårt kära Olds just nu. 1-1 i ett fågelderby mot Svanarna.
Ja, precis. Mot Swansea. Men Bailey Cadmartieri gjorde mål i alla fall. Ynglingens första sedan den 16 december i ligan. Det var en hel del förändringar i Wednesday startelvan. Det kändes lite panisk nästan från Daniel Röhl. Alltså jag menar, de har ju förlorat på sistone, men det ska sägas att de har förlorat mot liksom Ipswich och Leeds. Alltså det är okej att förlora mot dem. Det är inte där de ska ta poäng. Så jag vet, ja, lite paniska förändringar kände jag i det här läget.
Mm. Kanske det. De var ju något närmare segern i den här matchen. Flyger inte riktigt under Luke Williams. Swansea då alltså?
Ja, nej, men Swansea gör ändå det de ska sett till det material och den tabellposition de varit i när Luke Williams tog över. De känns... Då, ge Luke Williams en sommar så får vi se vad han kan ta dem, känner jag.
Det känns som vi säger så här hela tiden om Swansea. Nu har de i och för sig haft Russell Martin somrar gånger två och Michael Duff. Men vi får se, det är kanske något annat som behöver förändras där i Wales också. Southampton, Middlesbrough 1-1. Adam Armstrong gjorde sitt 19:e för säsongen, men det gav bara en pinne.
Ja, alltså för Middlesbrough, det här innebär ju en stark poäng när Emmanuel Attelaf kvitterar i liksom 90+, att ja, håller på att dra bort Southampton från direktplatserna och samtidigt ge sig själva en liten långsökt enterhake att klättra upp på playoffplatserna. Vi får väl se hur bara den där poängen kan vara värd i slutet på den här serien. Den ställde ju till det för Southampton i alla fall. Andra raka krysset för Middlesbrough, men femte matchen utan förlust för Bournemouth. Mm.
Var det rättvist? Nej, men vad spelar det för roll?
Det skiter
Bournemouth. Det gör de nog. De har ju, de missar ju förmodligen playoff och Southampton missar förmodligen direktplats, så det handlar snarare om att ställa om och ställa in sig på att det blir två jäkligt tuffa matcher, och de lär ju inte behöva oroa sig för West Brom bakåt, så att skaffa sig en tredje plats och fördelen som det ger att få möta det kanske sämst rankade laget.
Ja, ja. Nej, verkligen.
Blackburn Ipswich slutade 0-1 när ett bra Blackburn Rovers föll. Nu händer det någonting under John Eustace.
Ja, det såg faktiskt bra ut. Det var nog värda poäng här. Men Ipswich tog ju tidig ledning i redan i 9:e minuten genom Connor Chaplin. Det är ju svårt att hämta igen då. Men Blackburn, ja, jag håller med dig. Det här såg faktiskt rätt bra ut och vi fick ju prov på det senare i veckan. Så vi får återkomma till John Justus Blackburn och deras form egentligen.
13:e målet för Connor Chaplin. Det blir matchavgörande. Han är också främste målskytt i Ipswich med den här fullträffen. Det förändrades ju någorlunda i veckan, men här var han alltså främst 8:e ligamatchen utan seger för Blackburn. Men det var som sagt på bättringsvägen. Watford Leeds som sista match på fredagskvällen. Den slutade 2-2.
2-2, ja. Leeds hade ju chansen att återta serieledningen från Ipswich. Från, ska vi komma ihåg, nykomlingen Ipswich. Men det blev bara en poäng för Ellen Rhodes eleganter. Även om det var på Vicarage Road den här matchen spelades. Och det var ju liksom... Ja, alltså, det är så sjukt. För det här var ju första spelmålet i ligan som Leeds släppte in sen 29 december.
Helt sjukt. Fan, är det löjligt. Bland målskyttarna fanns en del intressanta namn. Usual suspects på något sätt då i Watford med Vakumbayo och Emmanuel Dennis i Leeds. Det första av bondskurken Crescencio Somerville. Det andra av den spanska U21-mannen Mateo Josef Fernandez Regatillo. Vad har vi på det namnet?
Det är underbart det i alla fall.
Mateo Josef Fernandez Regatillo.
Ja, det är helt ett 5+ namn. Inhoppare som räddade poäng för Leeds då. Han är alltså, det är du som har skrivit det här, Kisk, men jag kommer säga det. Han är släkt med Emil Heskey. Hur då? Det gör honom ännu bättre.
Det är för jävla bra. Det är för jävla bra. Det vet jag inte. Det stod att han är släkt med Emil Heskey. Men
Mateo Josef Fernandez Regatillo släkt med Heskey. Ja, för fan, det är så bra.
Det kanske är så att otroligt. Vi ska göra en Remember the Name om den här fantastiska mannen.
Ja, men gärna. Ju mer Leeds desto bättre.
Ja, varför inte? Jag tycker att vi är redo för att ta oss an annandag påsk, måndagens hejdundrande tillställning. Och det började på, jag tänkte säga The Foxes Stadium, men det var lite för mycket Pro Evolution Soccer. King Power Stadium där Leeds, hör och häpna, där Leicester tog emot Norwich. Och Det var ju gästerna som tog ledningen genom den här poddens favorit, som jag också lyfte i Silly-podden som en potentiell Premier League-succé, Gabriel Sara, som kommentatorerna kallar Gabby Sara. Det är jävla bra.
Ja, ah, det är ju fint. Gabby Sara, det är underbart alltså. Man vill ha ett riktigt målvål på Gabby Sara. Nej, men då såg det ju, då kände man ju så här, när Norwich satte det ledningsmålet, då kände man ajajaj, Leicester free falling. Men de vände ju faktiskt på det här, och det var ju usual suspects figurer i Kieran Dewsbury-Hall, Steffi Mavididi och Jamie Vardy.
Ja, och de visade ju att de har en nivå som många andra lag saknar när de åkte på den där hörnsmällen av Sara. Sen var det ju förvisso bara blott andra segern på de sju senaste ligamatcherna för The Foxes, men det finns en nivå där uppe som är svår att mäta sig med. Det är väl kanske Leeds som kan ta fram den.
Ja, sen är det hemma. Jag räknade ju bort Ipswich där i vintern, så att de skulle komma fyra. Det kommer de absolut inte göra. Ipswich har ju precis som förra våren i League One ett liksom en jäkla never say die-attityd. Och även om det är svängdörrar bakåt, så är det också svängdörrar framåt. Alltså, Ipswich kan släppa in, känns som att Ipswich kan släppa in fem mål och ändå vinna matchen. Så det ska man inte underskatta.
Nej, och det är väl kanske därför man underskattar dem, för att de är så jäkla ojämna. De har ju trots allt gjort flest mål i serien. Men de kanske saknar några av de där spelarna som finns i de andra lagen. Och vem vet, det kanske är det som också är nyckeln, att Kieran McKenna basar ett gäng karaktärer som har förstått att det är kollektivet som är det starka.
De har alltså släppt in, visst, de har gjort flest, de har gjort liksom 9 mål än Leeds, men de har släppt in 20 mer än Leeds. Så det är, ja, det är svängdörrar.
Ja. Svängdörrar, sa Bull. Birmingham tog 3 poäng mot Preston North End. Jay Stansfield, matchvinnare för den första segern under Gary Rowett. Han är väl till och med, han är obesegrad när han inte, men 3 poäng på 2 matcher.
Ja, men Birmingham ser ju mycket bättre ut under Gary Rowett nu. Det finns liksom styrsel i det här laget. De går in i duellerna, de kämpar för varandra. Det ser organiserat och tydligt ut. Det känns väldigt Gary Rowett-eskt. Och det blev ju då alltså första segern på 8 matcher för Blues.
Mm. Pini, en match mindre spelad har de ju. De har 5 poäng upp till playoff. Men då har de ju också ett Coventry framför sig. Och dessutom har de ju 20 plus mål i nuläget och 17 respektive 17 då mot Coventry och Norwich, och det blir ju en poäng extra, och det blir fasen så tufft alltså.
Det blir tufft, för det innebär att både Coventry och Norwich ska smälta ihop, och det vet du tusan om de gör. Jag står ju fast för att Coventry kommer ta den där platsen, för att jag har sagt det, men det mesta pekar på att Norwich kommer göra det. Sjukt dock att alla de här tre lagen torskade i den här omgången.
Ja. Alla lag från plats 4 ner till 8 torskade. De andra som vann, ska vi återkomma till alldeles strax, var Borough. Men 1-0 alltså för Rowetts Birmingham hemma mot P&E. Och till Coventry då, du nämnde att de torskade hemma mot Cardiff, vad fan.
Och efter att de tagit ledningen genom Ellie Sims. Ellie Sims 13 mål från 10 senaste matcherna. Då tänkte man att så här, fan, det här, nu Coventry kommer utnyttja det här läget i och med att Norwich torskade mot Leicester där på förmiddagen. Icke, sa den erkände Nicke. För Liam Kitching klev in i handlingen och gjorde inte bara ett utan 2 självmål mot sitt eget Coventry när Coventry tappade 1-0 till 1-2.
Hade de vunnit den här matchen så hade de ju haft sjätteplatsen i egna händer, givit en match till godo och bara en poäng bakom Norwich. Nu är det 4 poäng upp, så att de lämnar ett litet försprång. Cardiffs första seger på 3 matcher. Jag vet inte vad man ska säga om deras säsong. En 11:e plats ändå.
Bättre än förväntat. Jag tror att vi hade dem nere som ett av typ strax ovanför bottenlagen, typ så här plats 18.
Ja, det har ju vacklat i perioder under Errol Borlott, men höjdpunkterna har ju varit fina för The Bluebirds. Jag nämnde att ett av lagen mellan plats 4 och 10 vann. Det var Middlesbrough. De besegrade Sheffield Wednesday med 2-0.
Och återigen Wednesday inne i en period där de har tuffa motståndare. Det är ju liksom Swansea hemma borde de ju ha vunnit. Men borta Middlesbrough, Leeds, Leicester. Det är tufft. Här blir det då 0-2 ur Wednesday-ögon. För Middlesbrough gjorde ju mål tack vare Isaiah Jones och självmål av hur uttalar vi det? Hekwe.
Hekwe.
Jihikwe. Just det, förlåt. Jag måste ju göra amends här. Från förra avsnittet så pratade vi ju, var det Chesterfield va, som är på väg, som är klara för spel i JFL igen.
Ja.
De heter ju The Spirites. Jag vet inte vad jag höll jag på att säga. Jag sa Spirities eller något sånt där. Spirites.
Ja, men du ville inte att de skulle kallas Spirities, för du ville att de skulle kallas Spirities. Och de kallas ju Spirites.
Exakt.
Insåg jag. Så rättelse.
Rättelse. Korrektur! Ja, här var det ingen korrektur för Sheffield Wednesday. Däremot för Middlesbrough, då Carricks mannar är obesegrade i 6 raka matcher och har nu faktiskt bara inom citationstecken 6 poäng upp till Norwich på playoff.
Mm. 6 poäng på 6 matcher alltså.
9 poäng på 9 matcher.
Färd och bra. Sam Greenwood passade på att missa en straff också och stolpe ut. The Owls har 4 raka matcher utan seger där de bara gjort 1 mål. Men om man vänder på det så är det ganska tuffa motståndare och det är väl inte här de ska ta poängen. Men det är klart att för moralen så blir det tufft. Nu väntar ju QPR, Norwich, Stoke, Blackburn, West Brom, flera av dem på hemmaplan. Det är matcher man ska ha en större chans i.
Ja, och de har ju faktiskt än så länge bara 2 poäng. 2 poäng upp till säker mark, men de behöver nog börja ticka lite poäng här borta på Loftus Road och sen hemma mot Norwich. Ja, nej, det är inte världens lättaste spelschema ändå, det ska jag inte säga. Alltså, den enda man kan räkna hemma inom citationstecken är typ Stoke hemma.
Ja, de är ju bra nu.
Ja, exakt.
De vann ju borta mot Hull, så nog fan kan de vinna på Hillsborough. Men såklart, vi håller tummarna för våra ugglor. Det hade blivit tråkigt utan dem. Särskilt när vi kan få ner Sheffield United. Det hade ju varit roligt med ett Sheffield derby. Får vi åka och se?
Ja, verkligen. Jag räknade på en sak, Det var absolut inte matematik inblandat i det här. Men, och jag vet inte vad det är värt. Men i den här säsongens serie så har alla klubbar utom 5 spelat i Premier League sen högsta serien blev Premier League. Om det faller sig så på så sätt att, och det är ganska troligt sätt att inom citationstecken rätt lag åker ut och rätt lag går upp i form av Pompey, Derby och Bolton, då kommer det vara en serie nästa år där bara Bristol City och PNI är de klubbar som inte har spelat i Premier League.
Jaha, fan vad sjukt.
Ja, det är ändå 22 av 24 har spelat i Premier League i så fall. Vad det nu är värt, det vet jag inte. Det kanske är dåligt för den här serien när vi vill lyfta andra divisionen. Eller så är det bra. Jag vet inte.
Nej, men det är väl hedersamt på något sätt. Ett lag som rasar som en sten i tabellen och som nu bara har en poäng till godo då gentemot lagen under strecket, det är ju faktiskt Plymouth som ju här föll hemma på tidigare starka Home Park mot Bristol City. 0-1 slutade den matchen.
0-1, Naki Wells enda målskytt, Bristol City 2 raka 1-0 segrar, Plymouth 5 raka hemmaförluster där Argyle också har nollats i alla 5. Aj.
Och sen fick man ju Alfie utvisad, Spurs legend
Alfie Devine. Ja, tufft för Plymouth som ju yxade sin tränare här, mer om det i nyhetssegmentet.
Rotherham är på väg ur, men än är inte det sista ordet sagt. För hemma mot Millwall så trots att det stod 1-1 i 85 så lyckades man ta 3 starka poäng, vilket betyder att The Miller Men har fortfarande en matematisk chans till nytt kontrakt. Men de har ju 18 poäng upp till säker mark och de ligger 39 mål bakom Plymouth. Ja, vad vill säga om det?
The Great Escape! Ja, alltså för att det här ska hända så måste Rotherham vinna allt, Plymouth. Och vilka andra är det där måste torska allt? Det är ju Plymouth, Sheffield Wednesday, Huddersfield typ. Alltså nej, det går ju förstås inte. Men de förlängde sin levande svit i den här serien i alla fall en match till.
Och det är ju roligt om det lever. Man kan ju säga att de lagen möts i helgen, vilket gör det hela lite mer spännande. Så det kan bli direkt avgörande. Mm.
Ja, fredag. Plymouth Rotherham, Jesus Christ. Den måste man ju kolla på.
Mm. Uff. Det måste man faktiskt. Vad var det här? Det var blott 4:e segern för säsongen.
4:e segern för säsongen. De har ju inte vunnit sedan Boxing Day. De bröt en svit på de 11 senaste matcherna där de har tagit 1 poäng. Oh, fy fan. Ja, herregud. Men då, om man vänder på det här också. vad i helvete håller Millwall på med som nu bara har fyra pinnar ner till sträcket.
Mm. De vill göra det lite spännande såklart. Nej, det vill de inte. Men det lever. Kul för Victor Johansson naturligtvis att få känna på segerns sötma igen.
Verkligen.
Stoke Huddersfield slutade 1-1. Jag såg delar av den här matchen. Det var ju härligt jäkla ångestmöte där på... Britannia heter den inte längre. Man vill att den ska heta Britannia. Den heter Spelbolag Arena någonting. 1-1 slutade om jag inte såg den. Och det var en AIK-bekanting som fick göra sitt första mål för The Terriers.
Ja, Bojan Radulovic som hämtades in från HJK Helsingfors. Hade så största problemet att de har varit väldigt trubbiga. Så nu har vi fått igång någon där uppe på topp i alla fall. Tveksamt om Radulovic är den mannen. Men mål gjorde han.
Mål gjorde han. De missade chansen att ta sig upp över sträcket genom den här matchen. Kijana Höver gjorde dundermål och jag tror ju att han skulle kunna få en explosionsartad utveckling om han gick till ett lag med potential och kvalitet i sommar.
Ja, för fan. Tänk han i Ipswich typ. Det hade blivit, åka av. Men jag säger det nu om inte vi redan har sagt det. Vi slutar gå som katter kring gröten här. Skicka ner Huddersfield bara. Bort med dem. Det finns fasiken inte mycket roligt där. Bort.
Nej, för min del är det väl det liksom givet övriga lag som är där. Man vill inte ha ner varken Birmingham, Millwall eller Blackburn till exempel. Men Huddersfield och Plymouth kan väl få åka nu då. Så får nog bra lag ta Morgan Whittaker.
Ja, jag lever ju på hoppet. Det är ju troligt att jag kommer titta på Plymouth på Home Park i augusti. Så jag lever på hoppet att de håller sig kvar.
Ja, eller så får du se med League One.
Ja, det är okej det också.
Måndagens stora käftsmäll, den åkte Sunderland på. Ett Sunderland som har hållit på med massa grejer som de inte bör. Främst att spela fotboll, tydligen. 1-5 hemma mot Blackburn.
Blackburn som liksom inte ens kan göra mer än ett mål på typ tre halvlekar går in och gör 5 på Stadium of Light. Och det är ju faktiskt helt sjukt. Nu kommer jag att nysa här, så exalterad blev jag.
Vi säger proset och det var väl
så nu vet ni hur jag nyser.
Vi får nog ta om det där Kevin för helt ja, det var inte premium innehåll, det var det inte.
Just därför får det vara kvar.
Vad tycker ni? Rösta i kommentarsfältet nedan. Ska Leos nysningar vara kvar i podden? 24 fotbollsmatcher, men det bästa innehållet är när Leo nyser, skrattar.
Ja, det går inte att klippa bort längre.
Nej, det går faktiskt inte att klippa bort det där nu, inser jag också. Om vi ska försöka hamna på det seriösa planet så hade Blackburn alltså spelat 10 matcher utan att vinna. Men på Stadium of Light kunde man ju då ta 3 och dessutom med den äran. Sami Smodic gånger 2. En assist. Ryan Hedges gjorde 1+1. Tyrese Dolan, Andy Moran, de andra 2 fullträffarna. Chris Rigg, tröstmålskytt för Sunderland.
Ja, Chris Rigg, 16 år gammal. Men det hastar vi nog lätt förbi, givet att Sami Smodic gjorde sitt 22 och 23 ligamål för säsongen. Räknar man alla tävlingsmatcher under John Justus, alltså cup inkluderat också, då var det ju första segern på 11 matcher. Han har alltså 1 vinst, 7 oavgjorda, 3 förluster. Svårbesegrat Blackburn, men de måste ju vinna lite.
Det måste de göra. Frågan är vad han har fått för ingångsvärde om det har varit så här. Det enda du ska göra är se till att Blackburn är kvar i Championship. Allt annat är oviktigt. Hur det ser ut är oviktigt. Nästa säsong, det tar vi då. För då har han gjort det. Alltså visst, han kunde göra bättre, men han har gjort det bra.
Ja, jag har tagit tillräckligt mycket poäng.
Förutsatt att de inte rasar nu då.
Nej, exakt. Tillräckligt för att de ska hålla sig kvar genom att bara kryssa sig igenom matcherna. Här blev det ju inte kryss. Här var ju då en defilering. 5-1. Black Cats buades ut av hemmapubliken. Och tittar man på Sunderland har de alltså bara tagit 4 av de 27 senaste poängen. Det är dåligt.
Det är urbota.
Det är faktiskt sämre än Plymouth. Det är sämst i serien, Kisk.
Ja. Jag vet inte riktigt hur man ska kommentera Sunderland, för jag tycker ju ändå att de har ett spelarmaterial.
Ah, okay. Rotherham
ett spelarmaterial som är förhållandevis bra.
Ja, gud ja. Alltså, de här ska ju vara en playoff-kandidat. De låg ju typ på playoff när de sparkade Tony Mowbray. Så det var ju dumt gjort av dem.
Det var det ju, såklart. Man ska inte sparka folk när man ligger på playoff. Två mål på två matcher. Det har Steve Cook gjort för QPR och därmed har väl han varit högst bidragande till att The Hoops förmodligen har säkrat kontraktet.
Ja, det är mittbackarna som håller QPR kvar i serien. QPRs femte seger på de åtta senaste matcherna och med det har de 6 poäng ner till strecket.
Skönt för QPR. West Brom Watford slutade 2-2. West Brom kryssar sig till den där femteplatsen. Det spelar inte så stor roll när övriga lag förlorar. Då ökar bara chanserna för Baggies.
Ja, då ska jag säga att de hämtade upp ett tvåmålsunderläge. De låg ju faktiskt under med 0-2 hemma mot Watford. Och nu har de alltså 8 pinnar, visserligen en match mer, spelad ner till Coventry utanför playoff.
Men så har de spelat 8 matcher där de har vunnit 4, kryssat 4, förlorat 0. Så det är klart att de är svårslagna. West Brom. Edo Kanyembe, Mileta Rajovic kallar man bekantningen, målskyttar för Watford i en match där Kensema saknades.
Ja, jag tycker man kan nämna med Watford här att visst, det är ju bounce-effekt och så, men det är ändå en dunderstart för interimtränaren Tom Cleverley i Watford. Alltså seger borta mot Birmingham, kryss borta mot Leeds, kryss borta mot West Brom. Börjat med 3 bortamatcher, tagit 5 poäng, och då är ju alltså Leeds och West Brom 2 motståndare. Det är ju en 5+ start.
Ja, han känner ju stora delar av truppen också, så det kanske är en fördel. Och vi får väl se vad han har i kikaren som manager. Kanske ett permanent kontrakt från och med sommaren om det funkar bra. Brandon Thomas Asante reducerade och Darnell Furlong med en jävla pangträff till 2-2 på stopptid. Omgångens förmodligen bästa match spelades lite senare på måndagen mellan Ipswich och Southampton. Vilken jävla fotbollsmatch det var.
Ja, det var ju du som såg den. Jag satt ju en bil här. Du får ta kommandot kring den här matchen.
Det går aldrig att ta kommando kring Ipswich och deras matcher. Särskilt inte på Portman Road. Men börjar ju med Leif Davis pangträff upp i krysset. Det är som han är. Kanon framåt, ibland rätt svajig bakåt. Det är väl därför jag tror att, och har han inte lärt sig det nu så kanske det kan bli svårt om du inte har ett lag som spelar med fembackslinje och han får frilejd framåt, för då är han ju suverän. Men det gick ju ganska snabbt innan Che Adams kunde kvittera det målet. Och visst, Adam Armstrong utökade till 2-1 för Southampton som höll det ganska länge in i andra halvleken. Men då klev han fram, gjorde sitt 13:e, kliver upp i delad intern skytteligaledning Nathan Broadhead.
Ja,
och där trodde man väl kanske att båda lagen var nöjda med 2-2.
Det trodde man ju, men nej, inte det. James Bree åkte vad jag tyckte på en ganska hård utvisning för Southampton med 5 minuter kvar. Och sånt utnyttjade Ipswich, för i 90+7 kunde Jeremy Sarmiento avgöra för hemmalaget. Limbs, Kisk, limbs.
Time to measure across or a pullback. Sarmiento!
Ja, för fasen. Det är ju, oavsett lag man håller på, så var det ju faktiskt gåshud när målet gjordes. Det är klart man lider med Southampton. Så sorry till alla er som håller på Saints, men bra.
Inverterad gåshud på dem.
Ja, det var det ju verkligen. Leif Davis då noterades för 1+1 och fixade det röda kortet. Så kanonmatch från honom. Han är ju jättebra, men det är bara, frågan är om defensiven är tillräcklig i Premier League.
Nej, exakt. Southampton-managern Russell Martin var bitter efter matchen, sa att Southampton var betydligt bättre laget och inte förtjänade att förlora. Men det spelar ingen roll, Russell Martin, förstår du. Och nu har du hamnat där vi siade om att du skulle hamna. Att ni släpper in för mycket mål. Ni är för naiva, helt enkelt.
Båda lagen, de här två alltså, har ju släppt in 51 mål var. Ipswich gjort ett gäng fler. Helskott har de gjort. 84 mål har de gjort.
Ja, de har gjort 84. Southampton har gjort 76. Southampton har gjort
Nej, Southampton har gjort tredje flest. Leicester har gjort 77. Ska vi säga så att liksom 51, det är lite för mycket även om Ipswich leder serien, för Leeds har släppt in 30 igen. Leicester har släppt in 35. West Brom har släppt in 39. Coventry har släppt in 46. Ja, alltså 51 insläppta mål. Då är man ju nere på så här Millwall-nivå. De har släppt in 53. Stoke släppt in 54. QPR 51. Ja, du ser.
Ja, men alltså Sunderland har släppt in färre mål. Bristol City har släppt in färre mål. Och då måste man ha Ipswich flyt, för att de har ju ett galet flyt. Sen om jag väljer att inte kalla det tur, för jag tycker ändå någonstans att de förtjänar det. Men de har ju flyt också. Det studsar ju med på ett härligt sätt. Leeds Hull var den sista av 24 matcher att avhandla. Den slutade 3-1.
Ja, jag satt i 10 timmar bil på måndagen. Kom hem precis till avsparken på den här. Och så den, jag ska säga att i detta Yorkshire derby som det egentligen är då, även om de inte ser sig som så stora rivaler, så var Hull bra. Hull gjorde en riktigt bra match. Alltså Sam Byram gav Leeds ledningen, absolut. Fabio Carvalho kvitterade för Hull. Och sen var det jämnt, ingen fantastisk underhållning. Leeds var ganska gnuggigt Leeds den här matchen. Och Hull är ju bra på att gnugga. Och om det inte hade då varit för den här idiotiska straffen som Hall är bort, det är Regan Slater tror jag som är bort den, i 88:e minuten, så hade nog Hall klarat en pinne på Ellen Road. Christensen Somerville snodde straffen från Joel Pirou och satte den i mitten. Och sen kunde ju Dan James avgöra från halva plan med 3-1-målet.
Mm. Väntat ändå, även om Hall gjorde en bra insats, tog Leeds tillbaka upp på en av två direktplatser. Men det ska tilläggas att Leicester har ju en match till godo gentemot Ipswich som är i serieledning och Leeds som då är två för tillfället. Men Hall alltså, ja, även om de skulle vinna matchen de har till godo och hamna på 61 poäng, så är det 3 poäng upp till Norwich, och det är en totalt usel form. Nu har de ju 6 matcher eller 7 matcher på sig att liksom bara gnugga in det, men fasen, det som talar för det är ingenting, förutom att Coventry då kanske har fokus på en FA Cup semi.
Ja, men då har du ändå Norwich de ska betvinga där. Nej, vi sa Hull i vintras, det gör vi nog inte längre. Liam Rosenior såg rejält uppgiven ut efter matchen.
Medallet. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Ja, på tal om de lag vi alldeles nyss var inne på, så landar jag i match 9 i helgen. Coventry möter Leeds. Och Coventry löser playoff och Leeds tar en direktplats. Eller, ja, efter en stark period så följer Coventry hemma mot Cardiff. Och nu väntar ett rätt tufft schema. De kommande 3 veckorna ska man möta Leeds, Southampton och Manchester United i en FA Cup-semi. Dessutom har man ju konkurrenten Hull och topplaget Ipswich kvar. Känslan är ju ändå att firma Sims och Wright på topp ska kunna bära Coventry fram till en åtminstone rejäl fight mot Norwich. Men Norwich har ju några poäng till godo och slipper den där cup-semin och man kan ladda batterierna. Vi tippade Leeds som seriesegrare och jag får väl stå fast vid det. Man har alltså bara tappat 4 poäng, det vill säga 2 kryss, under 2024. Och även om ett oavgjort resultat är tungt här så bör man ha en fin chans ändå. Alltså jag skulle vänta sent in på spelstopp och välja sida beroende lite på hur oddsen och svenska folket spelar. Men jag skulle utgå från krysset i den här matchen, för jag tror inte att det är särskilt dåligt för något av lagen. Så börja med kryss och jobba därifrån. Leo, vad tänker du kring helgen?
Nej, men dels har vi en dubbelomgång framför oss att jobba in, helgen och sen veckan efter. Men om jag ska plocka ut något till helgen, så den här fredagen, alltså Rotherham Plymouth. Ja, det är kört för Rotherham, men den här ångesten i Plymouth, i The Argyle, hos The Pilgrims, som nu har ny tränare vid rodret också. De har ju ett skepp i klubbmärket, så rodret pun intended. Den ser jag väldigt mycket fram emot. Sen framför allt då 13:30 lördag, East Anglian Derby, Norwich mot Ipswich. Det kan ju vara så att det här är matchen som typ säkrar att Ipswich, eller säkrar gör inte, men som gör att i förlängningen innebär att Ipswich går direkt upp till Premier League. Och det vore ju för fasansfullt jobbigt för Norwich. Alternativt
om Norwich vinner, då kan det ju vara så att de här möter varandra i playoffet. Norwich 3 och eller Ipswich 3 och Norwich 6.
Det kan det ju verkligen bli. Det är mycket på spel. Och Norwich kan ju liksom, om de övriga resultat går rätt, kan man ju nästan, inte säkra, men man kan ju befästa den där sjätteplatsen. Och då skicka upp Leeds och Leicester, beroende på lite hur de spelar, och ner Ipswich till en tredje plats. Ja, fan vad mycket det finns. Allt annat blir ju totalt ovidkommande med den matchen. Hur får man familjen att göra något annat lördag 13.30 till 15.30?
Ja, den är faktiskt otrolig. Ska sägas då att i och med den här toppstriden så möter ju Leicester Birmingham hemma. Bör ju vara 3 poäng, men man vet inte med Gary Rowett Birmingham. Och Leeds, tuff bortamatch borta mot Coventry.
På frågan om drömvärvningar till Hull, ja, då svarar Akon Ilicali Fred, eller Fjej om man så vill, från Fenerbahce, och Fernando Muslera från Galatasaray. Så jag hoppas att det finns någon annan som är med och sanktionerar värvningar, för att han ska fasen inte leka sportchef för det här laget.
Det här känns ju roliga namn, och jag menar, det här är ju två spelare som har varit av högsta märke, framförallt Muslera. Men en 40-årig Muslera,
han är 37 år.
Nej, precis. Jag menar, det är förbi.
Och Fred är 32-33 och har väl passerat sitt bäst för
tiden är förbi liksom.
Premier League.
Gör bättre ifrån det, Akon Ilicali. Det kan bli spelarflykt från Sheffield Wednesday i sommar. Lyssna på det här. Barry Bannon, Liam Palmer, Will Walks, Deshaun Bernard, Cameron Dawson, Dominic Yorfa, Josh Windels, Lee Gregory och Kieran Brennan sitter alla på utgående kontrakt. Dessutom flera lånekontrakt som löper ut i James Beadle, Ian Poveda, Ike Ugbo, Jeff Hendrick, Ashley Fletcher, Momo Diaby, Christian Pedersen. Ja, Sheffield Wednesday, åker de ur så får de nog rejält jobbigt. Det är inte så att de studsar upp direkt i Championship.
Nej, och de har ju byggt kring en ganska liksom gammal / rutinerad stomme. Men det är väl tyvärr dags att klippa banden med Barry Bannon. Han har väl varit för fantastisk i League One stundtals, men han tjänar en sudd också, förmodligen mer än de flesta i Championship. Då får man nog bygga om. Och frågan är om Thank You Mr. Chansiri har det i sig.
Tveksamt, va?
Ja, tveksamt. Birminghams ägare har köpt mark i staden där de planerar att bygga en så kallad superarena. Inkluderar det typ basketlag och simhall och Heron City och fan hans moster.
Jag vet inte. Det ska andas Premier League och liksom NFL typ.
Ja, då gäller, man kan ju inte spela i botten av Championship och ha en Premier League-arena. Funkar inte.
Nej, de får göra lite bättre ifrån sig. Fatta lite bättre beslut framöver om de ska leva upp till den där arenan. Plymouth sparkar alltså tränaren Ian Foster efter, vad blev det, 17 matcher, 4 segrar på 17 matcher, varav 8 förluster på de 11 sista. Inte så konstigt. Sportchefen Neil Dusnip och assisterande tränaren Kevin Nenskivell tar över säsongen ut.
Vad är det för påhittade jävla Family Guy-namn? Dusnip och Nenskivell.
Jag vet, om det är så jävla konstiga. Dusnip hade alltså jobbat med Ian Foster i de engelska ungdomslandslagen och även tränat själv engelska ungdomslandslaget. Så det här är ju liksom by far det största han har gjort som tränare i sin karriär. Jag vet inte om det här är bra eller inte. Vi får väl se. Man får hoppas på en bounce-effekt i alla fall. Och skönt att börja. Skönt att vara personen som sparkar Ian Foster och sen ger sig själv uppdraget att börja som tränare och då börja borta mot Rotherham. Det är perfekt timing. Varför sparkar de inte för 2 matcher sen när landslagsuppehållet var liksom?
Det kan man undra. Det var ju något snack om att Neil Warnock kunde ha varit aktuell för det här jobbet. Hade väl varit helt perfekt i det här läget.
Ja, han bor ju nere i Cornwall, det är nära.
Ja, exakt. Kieran McKenna pratas och nämns som en kandidat att ta över Manchester United efter Erik Ten Hag. Vad tänker vi där? Lite tidigt, men det har ju gått jävligt bra. Och den här fotbollen som vi, den fotbollstiden vi lever i, den är ju snabb, så det ska gå fort.
Det ska gå fort, och han kom ju från Manchester United till Ipswich, kan man komma ihåg, ungdomstränare i Manchester United och även
Spurs att... legend.
Precis. Nej, men på sikt ska han nog träna Manchester United. Så varför inte nu?
Ge honom lite tid. Men visst.
Paul Heckingbottom, jag tänker alltid på den fantastiska serien Arrested Development. Den var bara fantastisk i 3 säsonger, men jag tänker alltid på den fantastiska serien Arrested Development när karaktären Tobias gör sin egen take på Mrs. Doubtfire, men heter Mrs. Fingerbottom då tänker alltid på den karaktären när jag hör Paul Heckingbottoms namn. Han rapporteras vara Sunderlands första val som ny tränare till nästa säsong. Han tränade ju Sheffield United upp i Premier League igen innan han fick sparken därifrån.
Mm. Känns inte helt orimligt ändå. Jag tycker spontant ganska bra.
Mm, faktiskt.
Vi såg väl honom på jag tänkte säga Millmore, men det är gamla arenan. New York Stadium, va?
Ja, det gjorde vi.
Kul karaktär. En anonym Stoke-källa har sagt att problemet aldrig har varit tränarna eller spelarna, utan att klubbledningen inte lyckats sätta rätt klubbkultur. Spelarna vet inte vad eller vilka de representerar. Det är en kall kultur där det inte finns en kollektiv vilja att vinna. Det är själlöst. Alltså, inte för att vi är några jävla spåmän, men det är lite det vi har pratat om. För de har bytt liksom 14 tränare på 3 säsonger. Inget har förändrats. Det har ju hänt lite med spelare, kanske inte vansinnigt mycket, men ändå fått in lite annat, och det har ju inte hänt så mycket. Det har ju sett lika jäkla risigt ut, och vi har ju ändå adresserat någonstans att det kanske inte nödvändigtvis är i truppen det, utan ja, typ sportchef eller ännu högre upp i hierarkin.
Ja, nej, men det här vittnar ju, det här är ju allvarligt om någon som faktiskt jobbar i klubben går ut och säger det här. Och det här ska ju då ha varit en person som arbetat i andra klubbar dessutom, som har något att jämföra med. Det innebär ju att även om Stoke klarar sig kvar nu, så förstår man att det här kommer ju fortsätta och bara fortsätta tills de faktiskt tar ett liksom helhetsgrepp på den här klubben och stöper om den från grunden. För det här är ju allvarligare än att spelare bara är dåliga.
Ja, sen ibland kan man ju tänka att så här, i en värld av legoknäktar, så gå in och var bra då. Spela ja, fotboll. Jo. Alltså om det är dålig stämning i matsalen, ja. Och jag vet, det är lättare sagt än gjort, för att trivs man inte med omgivningen, så svårt att prestera oavsett miljö. Men de fotbollsspelare brukar ju bara tänka på sig själva. Gör det då. Kör.
Ja, jo, så kan man också se på det. Alltid skit med Stoke.
Ja, exakt. Faktiskt. Nu ska de fan ur.
Ja,
det förtjänar de. Have a chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character. Ja, Leo. Jag tänker att du får ta den här, så ska jag kontra.
Kommer ni ihåg Rodrigo Muniz?
Ja, det är klart vi gör.
Brassetalangen som Fulham värvade för 2 säsonger sedan när de spelade i vår kära serie och i vår kära podd. Han var ju en påläggskall bakom Alexander Mitrovic när Mitrovic gjorde 40 plus mål och fick ju typ inte spela någonting.
Men var typ rätt bra när han väl kom in.
Ja, han var ju helt okej i de typ 7 matcher han fick hoppa in i. Sen lånade de ut honom till Middlesbrough förra säsongen, och i Borough gick det åt helvete. Man kommer ihåg honom som en liksom målsumpare och någon så här låtsas brasselöfte. Du vet, en Fabio Rochenback fast på topp liksom. En sopa. Nu är han ju liksom typ Premier Leagues hetaste anfallare. Jag vet inte, har han gjort 8 mål på 8 matcher? Alltså, nu har ju Fulham hittat sin arvtagare till Alexander Mitrovic. För Raul Jimenez är det inte, utan det är Rodrigo Muniz. Han öser in mål, och då sjunger fansen så här om honom. Vi lyssnar. Ja, det är fint ändå. Det där är väl bra.
Jag tycker ju att den är bra, men melodin är fantastisk, men jag tycker ju att Junior Firpo-varianten, jag vet inte ens om vi har spelat upp den i podden, som
jag vet ganska, inte, jag tror inte det.
Nej, det var ganska många överförfriskade Leeds-supportrar som sjöng den efter vändningen hemma mot Leicester. Men här kommer den varianten på samma melodi. Ja,
det där, det är ju fint oavsett, alltså, skulle jag säga.
Ja, alla kan få fina. Vi måste avsluta positivt, till skillnad från Stoke.
Ja, precis. De avslutar aldrig positivt.
Så var det med tyck till. Är det Firpo eller är det Muniz?
Ja.
Ja, exakt. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade idag.
Bra. Hej, hej.
Hej, hej.